Vad var det då som hände när gemenskapen brast? Ja, ormen kommer och säger till Adam att du kan bli som Gud. Och vare sig han nu blev det eller inte. För ormen kan man ju inte alltid lita på. Man gör klokast i att utgå från att han ljuger. Han talar bara sanning när han kan göra mer förvirrad med sanningen än med lögnen. Men det var ju i alla fall det som Adam ville. Det var ju den kroken han fastnade på, vare sig han fick betet eller ej. Han ville bli som Gud. Och jag tycker att det finns brunnar av vishet och insikt i de orden. Adam ville bli något bättre än han var. Och till och med något bättre än han var skapad till. Det är det första vi måste se. Därför det är så oerhört grundläggande. Och det är någonting man återkommer till, tycker jag, i praktiskt taget vartenda själavårdssamtal. Ty i den meningen har vi alla Adam i oss. Vi har alla en djup och outrotlig önskan att bli bättre än vi är. Och bättre än vi är skapade att vara. Och när vi sedan försöker förverkliga vår önskan, så hamnar vi oundvikligen i hyckleri. Ty projektet är inte så enkelt att genomföra. Det är inte så lätt att lyfta sig i håret, och det är inte så lätt att bli något annat än man är. Uttrycker man det så inser man genast hur dumt det är, men så uttrycker vi det som regel inte. Vi är ju mästare på att formulera oss så att det där inte ska lysa fram allt för tydligt. Och jag tycker att man kan inte nog understryka att Adam hade inte alls kriminalitet på sin önskelista. Han faktiskt inte tänkte i de banorna, vad vi kan förstå. Det var inte alls meningen att han skulle bli en syndare. Han ville bli som Gud, och Gud är ingen syndare. Adam hade ju i själva verket ingen som helst aning om vad synd kunde vara för något, när han drog igång sitt nya projekt. Utan egentligen så ser ju detta så väldigt hedervärt ut. Allt det här som Adam vill. Och ibland kan det nog hända, och inte bara ibland utan dessvärre ganska ofta, att vi går på precis samma nit som han, därför att vi också tycker att det där projektet som han gav sig på ser så riktigt och bra och rätt och fint ut. Vi tänker att syndafallet, ja, det var ju ett syndafall. Men jag har ju inte för avsikt att bli någon syndare, utan jag vill ju bli en bättre människa. Vi kanske till och med kallar det för helgelse. Vårt nya projekt för självförgudning. För det är ju det som Adam ger sig in i, projektet självförgudning. Nu kan man ju tycka så här att, ja men så dum karl var. Det kunde han väl begripa att han aldrig kunde bli som Gud. Det måtte han väl ha förstått. Ja, det kanske han gjorde. Det står inte så mycket om det. Men när vi ska förstå vad det handlar om, för att liksom känna igen samma mönster i våra egna liv och i människors liv idag. De som Herren för i vår väg. Så kan vi ha stor glädje av att läsa inledningen till Romarbrevet 10. Och det ska vi slå upp där. Och där ska vi läsa de fyra första verserna. Paulus talar ju här om judar. Men judar är också människor. Så var det den gången, och så här är det dessvärre också nu. Men ibland kristna. Många gånger. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade. Jag kan vittna om iven i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga, utan söker hävda sin egen, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ja, det kanske också kan sägas många gånger om många kristna. Jag kan vittna om iven i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten. Och det är kanske i skarven mellan andra och tredje versen som du kommer in som själavårdare. För det är många gånger så att när människor är ivriga i sin gudstro men saknar den insikt som Paulus här talar om, så mår man dåligt. Paulus talar om rättfärdighet. Och så skiljer han på två slag av rättfärdighet. Vi är vana vid att skilja mellan rättfärdighet av gärningar och rättfärdighet av tro. Men här gör Paulus en annan indelning. En som kanske på ett lite djupare sätt förklarar för oss vad det handlar om. Han talar om en egen rättfärdighet och en rättfärdighet av tro. Nu är det lite tråkigt det här att vi har gjort om eller förvanskat innehållet i begreppet egen rättfärdighet. När man talar om någon som är egen rättfärdig, så ser man för sin inre syn, åtminstone gör jag, någon som går med näsan i vädret och är dryg och stöddig och otäck och bedrövlig och svår att göra med. Kort sagt en riktigt läskig religiös typ. Men det menar inte Paulus här. Han talar istället om en människa som vill ha, så att säga, en rättfärdighet som hör ihop med hans person. En som sitter fast på en själv, så att säga. Och alternativet, för man ser kanske skillnaden lättare om man målar upp det andra alternativet. Det är detta att människan var skapad till att leva i Kristus. I gemenskap med honom under hans ständiga påverkan. Under ständig påverkan av en som är rättfärdig. Vad händer då med dig om du står under den påverkan? Jo, du handlar och lever och tänker rättfärdigt. Så klipper vi av påverkan. Hur handlar och tänker du då? Ja, då handlar du inte rättfärdigt längre, därför att du var inte rättfärdig i dig själv. Du hade ingen egen rättfärdighet, utan din rättfärdighet var hela tiden frukten av en fortgående påverkan. Vi önskar att vi skulle ha rättfärdigheten som en personlighetsegenskap, ett personlighetsdrag. Ja, jag är rättfärdig. Allt jag gör är rättfärdigt därför att jag är rättfärdig. Så vill vi ha det. Men så är vi inte skapade. om jag förstår skriften rätt, så är vi inte skapade till att äga rättfärdighet i oss själva. Utan vi är skapade som till att vara Guds avbilder. Där rättfärdigheten i mitt liv är frukten av att jag står under ständig påverkan av honom som är rättfärdig. Då är det inte min rättfärdighet utan hans som är verksam i mitt liv. Därför att jag står under påverkan, jag lever i gemenskap med honom som är rättfärdig. De söker hävda en egen rättfärdighet eller söker komma åstad en sin egen rättfärdighet, som det står i gamla översättningen, om jag minns rätt. De har siktet inställt på att bli rättfärdiga i sin egen personlighet. Och det är dömt att misslyckas. Istället, Kristus är slutet på lagen. För att var och en som tror, det vill säga var och en som lever i gemenskap med Kristus, ska bli rättfärdiggjorda av tron. Alltså rättfärdigheten springer fram ur mitt gemenskapsliv med honom som är rättfärdig. Det är nu vi kommer tillbaka till detta jag sa förra timmen. Det är så viktigt att vi gör klart för oss att begreppet tro är en relationsterm. Ateisten Ingmar Hedenius uttryckte det på sin tid så tillspetsat som man gärna kan önska sig, när han sa så här, att vad är det för en konstig gud ni tror på som kastar somliga i helvetet bara därför att de inte kan lägga sig till med en orimlig åsikt? Och för allt i världen, det är väl lite tillspetsat, men man förstår ju vad han menar. Men det är inte alls det handlar om. Han har bara missförstått alltihopa, och det kanske han inte är ensam om. Utan han kanske bara har drivit till sin spets en missuppfattning som vi lider av allihopa i kristenhet. Rättfärdiggörelse av tro är ju inte att jag lägger mig till med vissa åsikter och Gud sitter i sin himmel och nickar, okej, du blir godkänd, du har de rätta åsikterna. Utan rättfärdiggörelse av tro är kanske att jag kommer in i trohetens relation, där Herren kan påverka mig fortlöpande med sin rättfärdighet, alltså med sin heliga ande. Och när jag står under den påverkan, då inspireras jag. Jag påverkas alltså stund för stund och dag för dag till det liv som är rätt. Och då har min rättfärdiggörelse inte bara blivit en sorts Guds okej då. Du får passera in här för du har de rätta åsikterna. Utan det blir istället en faktisk förvandling. Och Paulus, han talar om en ny skapelse, så det är inte småpotatis. En ny skapelse. För jag tror så här, att Adam gjorde sig inga illusioner om att han skulle kunna skapa nya himlar och en ny jord och lite nya galaxer och sånt där. Jag tror inte han ville bli Gud i den meningen. Men att bli så som Gud, det är först och främst, tror jag, detta. Att börja sträva efter en rättfärdighet som sitter fast i mig själv. För det knepiga med den här andra rättfärdigheten, det är ju att så fort gudskontakten upphör, så upphör också den att verka. Den är ju helt beroende av, så att säga, vilket djup, vilket relationsdjup jag har med den Herre som påverkar mig. Å andra sidan måste vi ju också till vår lättnad konstatera att vi känner igen oss i den typen av rättfärdighet, eller hur? Vi har alla upplevt perioder av våra liv då Herren känns väldigt nära. Och då vet vi att saker som annars är stora tenderar att bli små. Och saker som är löjliga och oansenliga tenderar att bli dyrbara och viktiga. Men så kommer man in i andra perioder då graden av gudskontakt eller gudsverklighet är mindre. Och vips är man tillbaka där man började. Man tycker vad konstigt att inte avsatte mera förblivande resultat. Eller hur? Uff, så dålig kristen jag är. Men det är bara så att vi kanske inte ens är konstruerade för något annat. Det tycker jag är intressant. Det är kanske så Gud vill ha det. Min Gud tillhör äran för allt han har gjort, sjunger vi. Fast vi naturligtvis ofta menar min Gud tillhör äran för allt jag har gjort. Men allt han har gjort, det blir ju bokstavligt sant. I de stunderna då vi känner att vi står under stark påverkan, stark inspiration, stark gudsnärvaro. Då drömmer vi inte om efteråt att liksom stå där med ett förtjust leende och säga att ja, det är ju Gud som ska ha all äran. Underförstått, jag tar lite jag med. Utan man ger verkligen all äran till honom. Därför man vet det var ju han. Det var hans rättfärdighet. Och om nu detta så att säga är den stora hemligheten, den som Paulus för ut i brev efter brev, rättfärdiggörelsen av tro, så måste man ju börja tänka, men käre Gud, var har vi då hamnat? Och kanske i nästa sekund att man börjar förstå att det är så många som mår dåligt. I våra församlingar. För nog har vi för oss att helgelse så småningom ska leda till att vi får en rättfärdighet som sitter fast. Och när man upptäcker att det inte går, så faller man ner i stora avgrunder av självfördömelse. Usch, jag klarar inte det här. Jag är så dålig. Jag är så jämmerlig. Jag fattig, syndig människa. Vi är kanske nästan lika lättlurade som Adam. Det är bara det jag försöker säga er. Och det är kanske så att du som själavårdare kommer att möta många människor som låtit lura sig lika tappert som han. Och att en av de viktigare bitarna i ditt arbete blir att hjälpa människor att se skillnaden här. Vi kanske skulle ta ett par andra bibelord för att liksom ge lite mera stoff åt det hela. Andra Korinthierbrevet 3, verserna 17 och 18 ska vi läsa. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet, förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Det uttryck som står här i 18 versen och som är översatt här med att skåda Herrens härlighet betyder också att återspegla Herrens härlighet. Det är svårt att översätta så man får med alltihopa. Men poängen är i alla fall denna, att när du ser Herren utan slöja för ansiktet, ju tydligare du ser honom, sådan han verkligen är, desto mer kommer du att förvandlas till hans avbild, desto mer kommer du att återspegla hans härlighet. Men det är hela tiden hans härlighet. Och du kan också se hur Paulus skriver i Romarbrevet 3 och 23. Där vi snuddar vid samma tanke igen. Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Kärt barn har många namn. Rättfärdigheten kan också kallas för härligheten. Och det är en härlighet från Gud. En Guds härlighet. När människan förlorade kontakten med Gud, så upphör hon att stå under hans påverkan och upphör därmed att vara hans avbild. Då är härligheten förlorad och rättfärdigheten borta. På ett vis handlar ju det här om att se skillnad på en avbild, se skillnad på människan som avbild och människan som är som Gud. Man kunde ju tycka det att konstigt att Adam lät lura sig till att bli som Gud, det var han ju redan. Nej, det var han inte. Men Gud var i honom. Guds härlighet var i honom och över honom och genom honom. Men han var inte som Gud. Att bli som Gud är att få en egen härlighet. En som har samma lyskraft som så Gud skulle dö. Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Vad ville Adam? Jo, han ville bli något i sig själv. Ibland kan man liksom få se tydligt vad det handlar om när man ställer de två begreppen mot varandra. Adam var skapad i Kristus. Och till att vara i Kristus, att vara något i Kristus, så räckte inte det. Han ville bli något i sig själv. Och det han ville bli i sig själv var något väldigt fint. Han ville bli rättfärdig i sig själv. Det var bara det att Gud betackade sig för det. Gud var inte med på noterna. Och det är då problemen börjar. Vi kan ju gå till första Mosebok 3 och läsa det. Sextonde versen börjar vi. Och till kvinnan sa han, jag ska låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Men till din man ska din åtrå vara och han ska råda över dig. Och till Adam sa han, eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade befallt dig och sagt, du ska inte äta av det, därför må marken vara förbannad för din skull. Med vedermöda ska du nära dig av den i alla dina livsdagar. Törn och tiste ska den bära åt dig, men markens örter ska vara din föda. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, ty av den är du tagen. Ty du är stoft och till stoft ska du åter bli. Och jag undrar ibland om vi inte har glidit över de där verserna lite för lätt. Vad är det Gud gör? Adam som nu ville bli något fint här och verkligen bli riktigt rättfärdig. Riktigt rättfärdig. Han och hans hustru och skapelsen läggs under en förbannelse. Och det är inte djävulen som förbannar. Var snäll och lägg märke till det, det är Gud. Med sitt nya projekt har Adam kommit på kollisionskurs med Gud. Och Gud lägger hela skapelsen under förgängelsen eller under meningslöshetens välde. Som det står i Romarbrevet 8. Gud lägger en förbannelse på skapelsen. Och vi undrar lite försiktigt, är det våran snälla Gud som gör så? Ja, det är det. För vad är det Adam håller på att syssla med? Han håller på att göra Gud onödig. Över sitt eget liv. Och det som på ett sätt ser så fint ut. Önskan att bli rättfärdig i sig själv. Det kan lika gärna presenteras som en önskan om att göra Gud onödig i sitt liv. Att avsätta honom. Adam åt av kunskapens träd. Jag tycker vi ser när vi går till andra ändan av Bibeln. Så ser vi ett parallellfenomen till denna Guds förbannelse över skapelsen i vredeskålar och domsbasuner. Och vi kan förstå när vi tittar på oss själva och varandra att en bit av den kunskap Adam sträcker sig efter, det är ju helt enkelt kunskapen hur han ska utnyttja skapelsen för att inte behöva Gud. Och när Gud utgjuter vredeskålarna över skapelsen så tar han ju skapelsen från Adam för att hans uppror definitivt och slutgiltigt ska misslyckas. Vi tycker stackars fiskar och älgar som inget ont har gjort, ja. Men hela skapelsen blir ju ett redskap i Adams hand för att göra Gud onödig. Själv säger han, jag vill bara bli rättfärdig i mig själv. Men i praktiken handlar det då om att ta över hela skapelsen och också använda den mot Gud. Använda skapelsens resurser för att avsätta Gud. Och Gud säger till Adam, kära Adam, om du tror att du är en Gud så ska jag visa dig. Nu ska jag låta skapelsen bli så emot dig att du kommer att få ägna all din tid och all din kraft åt att hålla den i ordning. Tistel och törne ska marken bära. Ibland möter man människor som nästan tror att det är meningen att det ska stå tistel och törne på marken. Den ska bära tistel och törne. Nej, det ska den inte göra. Vi måste ju ha något att äta. Men Adam får en ständig kamp. För skapelsen blir emot honom, den som förut var för honom. Bilar rostar och hus ramlar ner och tegelpannor flyger av och det går hål på stortån i strumporna och man vet inte allt. Hela skapelsen är i viss utsträckning emot oss. Och våra kroppar lever inte hur länge som helst. De drabbas av sjukdom och död. Av stoft är du kommen och stoft ska du återbli. När vi alltså börjar längta efter en rättfärdighet som så att säga sitter fast i oss själva, så tycker ju vi att det där måste ju verkligen Gud vara intresserad av. Det är väl det går ut på, antar jag. att jag ska bli så snäll och så from och så trevlig och så givmild och så kärleksfull att det liksom sitter fast. Att jag är sån. Men Gud tycker att det där är uppror, och plötsligt så när man börjar spåra in allt för mycket på den tanken, så börjar man också upptäcka att det var väldigt vad kärvt ens liv blev. Det blir ju superjobbigt. Varför det? Jo, därför att man har Gud emot sig. Då kan man inte komma lättvindigt som kristen och säga nu ska vi ta auktoritet över djävulen. Därför att det är inte djävulen, det är Gud. Och nog för att det kan vara hårt att krocka med djävulen, men det är mycket hårdare att krocka med Gud. Det är stor skillnad. Och alltså, när vi jobbar med själavård i våra församlingar med omvända kristna, så måste vi också ha klart för oss att många kristna mår dåligt därför att de är på kollisionskurs med Gud. De tror att kristenlivet går ut på att de ska få en rättfärdighet som sitter fast. Men det gör det inte. Och det kan vara väldigt välsignat att få tala om för dem att hör du, det här var aldrig meningen. Det är ju, det du håller på och filar på, det är ju just syndafallet. Vi ska sluta den här timmen med ett par citat ur första Johannesbrevet. Tredje kapitlet först. De två första verserna där. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Då är helgelsen och rättfärdiggörelsen avslutade. Fortfarande inte med en rättfärdighet som sitter fast. Utan det är bara det att slöjan är borta. Den brustna kontakten är totalt återupprättad. Vi ska få se honom. Vi ska lära känna honom lika tydligt som han känner oss, skriver Paulus. När vi får se honom sådan han är, då blir vi honom lika. Och det uttrycks på andra ställen i skriften med att Gud ska bli allt i alla. Det är du. Gud ska bli allt i alla. Det är rättfärdighet. Herren är min starkhet och min lovsång, sjunger vi. Men menar Herren är föremål för min starkhet och min lovsång? Eller han ger mig starkhet och jag lovsjunger honom? Nej, Herren är min starkhet och min lovsång. När jag är i Kristus, då flödar allt det här för självtryck. Det är rättfärdighet. Ibland säger vi så här, att det är viktigt att vi förstår vilka vi är i Kristus. Jag måste veta vem jag är i Kristus. Egentligen tycker jag det är lite fel formulering på frågan. Och det är viktigt att man har rätt fråga, annars kan man inte få rätt svar. Det är för jag är ju död. Jag kan inte vara något i Kristus, för jag är ju död. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig, säger Paulus. Alltså vänder vi på frågan och säger så här, det är viktigt att veta vem Kristus är i mig. Därför det är rättfärdighet. Vem är Kristus i mig? Och en text till, andra kapitlet och tredje versen. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Det är mycket lätt att man snäddar igenom en så kort liten vers och tänker att det står: nu när vi har blivit kristna så gäller det att hugga i och hålla alla buden. Men det står det inte. Utan det står så här att den dag jag har lärt känna honom, hur kan jag veta att jag har lärt känna honom och inte en fantasigud? Jo, det märker jag i mitt eget liv när jag håller hans bud. Av frukten känner man trädet, säger Jesus, det är samma sak. Därför det är evigt liv att lära känna Gud. Och att leva i gemenskapen med honom. Det är rättfärdighet. Och rättfärdigare än så kommer varken du eller jag någonsin att bli. Inte ens på andra sidan, tror jag. Utan den fullkomliga rättfärdighet vi där lever i består i att Gud är allt i alla.